I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Podplay. Välkomna till veckans spaning med Ljungdahl, Jingede och Broddare.
Yay, ny vecka och äntligen är vi igång. Jag hade en dålig start idag.
Ja, det hade du. Men det är förlåtet, det är glömt och förlåtet. Så det... Nej, nu är vi igång.
Ny spaning har dundrat in.
Ja, vad kan hon ha hittat på, Broddan?
Vem vet? Och det är två ord som man ofta kan använda när det kommer till Broddan.
Mm.
Det är ingen som vet.
Nej.
Vad tror vi? Blir det uppåt, utåt eller inåt, neråt?
Oh, jag hoppas hon inte ska ner och gräva allt för djupt in i tabernaklet. För jag vet inte om jag är riktigt själsligt redo för det idag. Men vi får se.
Har du ens kontroll vid tabernaklet så här efter operationen?
Nej, det är knappt. Det är knappt.
Nej, men låt höra.
Tjena, kära damer och herrar och icke-binära som lyssnar på podden. Jag lyssnade själv på, inte podd, utan på P2. Jag har alltid P2 på hemma när jag håller på och grejer med mina snickerier och whatnots. Och då kom det på en intervju. De gör ju det lite då och då på P2. Det var en intervju med en dansare för Kungliga Operan.
Mm-hmm.
De har ju haft ett ganska speciellt år. Alla människor som jobbar med liksom kulturuttryck såklart. Eftersom det inte finns någon publik. Och de har jobbat på ganska mycket andra sätt. Så det var jättespännande att höra. Blev rätt så inspirerad faktiskt.
Ska börja.
Även om jag själv absolut inte är dansare. Men det som intresserade mig var när de pratade om vad som händer för exempelvis en dansare som är det professionellt, som har dansat hela sitt liv många, många, många timmar varje dag och som plötsligt inte gör det på alls samma sätt. Det som hände för den här dansaren var att hon upptäckte att hennes kropp plötsligt började mjukna på ställen där det hade varit permanenta spänningar i muskler och i leder och i senfästen och alla möjliga ställen. Knäna hade ju så problem med. Och det hade plötsligt fått tid, lång tid på sig att arbetas med, att mjukna och att kunna omforma och kanske förändra ett permanent rörelsemönster som hon hade liksom programmerat in och arbetat in i sin kropp under alla sina dansarår. Och det intresserar mig därför att jag tänker att det är naturligtvis en intressant metafor för även psyket.
Mm.
Så nu undrar jag
Here we go.
Om ni, och i så fall vad, ni både mentalt och fysiskt, psykiskt, känslomässigt, egentligen vad som helst, för mönster som ni har haft som har varit väldigt permanenta och hårda som har ändrats under den här tiden där det har varit plötsligt väldigt annorlunda. Livet ser annorlunda ut under en längre tid. Vad har ändrats och om det nu har ändrats, på vilket sätt har det i så fall mjukats upp?
Mm.
Ska bli intressant. Ha det bra!
Ja, hon kunde inte låta en vecka passera utan att det ska ner och... Det ska grävas runt.
Man älskar henne för det.
Ja, det gör man. Men intressant.
Svårt.
Ja, verkligen. Verkligen.
Jag måste fundera ett par stunder här.
Ja, det första som slår mig, det är att min syn på människor har förändrats lite grann. Alltså jag har ju trott i min naiva föreställningsvärld att vi tillsammans, alltså medborgare, kommer att jobba kollektivt i kriser och i situationer när vi behöver jobba kollektivt. Ja. Men det har slagit mig under det här året hur fel jag har haft i det. Men... För att man har ju sett otaliga exempel på människors dumhet och liksom förmåga att utsätta andra människor för faktiskt livsfara.
Men det här är ju det här är inte en begränsning som har mjukats upp och lättat. Det här är ju tvärtom.
Ja, det här är tvärtom, men det är en förändring som pandemin har medfört. Min syn på människor, min godtrohet har väl luckrats upp då, om något. Jag har trott mer gott om kollektivet än vad jag har sett bevis på då, om jag säger så.
Mm.
Men annars, mönster som har luckrats upp, eller vad sa hon?
Alltså begränsningar, hon sa ju liksom den tajta muskeln som släpper, knäna som äntligen får läka. Jag ska säga så här att hela corona-helvetet har ju drabbat mig väldigt lite av olika anledningar. Jag inser att man är extremt privilegierad. Mm. Alltså, jag är inte fastlåst. Jag är inte hög risk. Jag jobbar inte med ett yrke som gör att jag har behövt jobba dygnet runt i månutstyrsel.
Mm.
Jag har ingen nära anhörig som är så här superdrabbad. Så att, mitt liv har inte förändrats så mycket. Dessutom är jag en ganska osocial katt.
Mm.
Så att jag drabbas ju inte ens av den här distansen som man nu helt plötsligt har till människor. Det är många som mår jättedåligt av att sitta hemma och bara ha Zoom-möten.
Ja, verkligen.
Jag är ju helst bara hemma hela tiden.
Ändå, ja.
Däremot så har jag kunnat se just det här blockeringar som löses upp. Jag ser ju många i min närhet, framförallt de som jobbar frilans, kultur och sådär, som inte har kunnat göra det de gör.
Mm.
Och då har jag sett en intressant resa. De går först ner i någon form av superfrustration och sorg i den stora förändringen. De kanske måste sparka alla sina anställda. Mm. Inte en faktura kan skickas ut. De har inga pengar.
Mm.
Då har det blivit frustration och sorg. Och sen har jag iakttagit att de då har bytt och börjat gjort någonting nästan maniskt. Börjat baka hysteriskt. Jag har en kompis som cyklade runt till alla kyrkor på Gotland och gjorde någon form av porträtt över dem. Jag har någon kompis som har lärt sig instrument. Alltså, du vet, kanalisera all sin kreativitet och artisteri rätt in i något annat.
Ja, men det där skulle väl också kunna kallas för en nyorientering. Alltså, det här följer väl de klassiska liksom, sorgefaserna egentligen. Ja.
Men sen kommer det intressanta när de här blockeringarna är borta. Helvete vad de här kreativa människorna har hittat på helt nya grejer. Mm. För pengarna måste in. Mm. Det är ju faktiskt så. Ingen kan leva på luft. Så det har ju startats nya projekt. Jag tycker att folk har börjat arbeta över yrkesgränserna.
Ja, ja.
De har börjat göra andra saker på andra sätt. Jag menar, sist hörde jag nu någon restaurang som bara, nej, men vi kan inte ha någonting. Vi flyttar ut alltihopa på isen.
Mm.
Man kan boka bord ute på isen. Och det blev deras grej. Och helt plötsligt har de fullbokat igen.
Men, och det där tycker jag är något som stämmer in på mig. Vad gäller ett mönster som har luckrats upp. Jag har nog liksom historiskt, om jag ska ha bjudningar hemma och sådär, så har det föregåtts av en viss grad av planering. Liksom. Vad ska vi ha för servetter? Hur ska de matchas bordsduken? Och när ska man vara på plats? Och, ja, men du vet, alla de där bitarna.
En snabb fråga.
Ja.
Har man inneskor på dina fester?
Ja, gärna. Om man vill.
Ja, det är uppfattat. Jag tar med mig mina de här tofflorna med tigerklor på längst fram.
Ja, det är absolut inget måste. Nej, men alltså jag har ju insett, för att det har ju hänt saker under det här året liksom alla andra år. Det vill säga födelsedagar har passerat och lite andra såna här högtidsdagar.
Mm.
Och då har man ju tvingats till alternativa umgängesformer. Och jag måste säga att fy fan vad härligt det har varit att liksom upptäcka att man kan faktiskt umgås på högst primitiva sätt utan finstas, utan finporslin, utan att ens sitta inomhus vid ett bord. Man kan sitta ute i det mörkaste och kallaste december och ha en jädrigt trevlig stund. Det har ju varit något som...
Men där har du ju verkligen en blockering som på något sätt Alltså, det är inget fel i det, och du kanske kan gå tillbaka till det, men det är i alla fall, du har ju fått nya spelregler.
Perspektiv, ja, absolut, ja. Definitivt.
Så post-corona så kanske du kör både finfesten, ja, med servettring, men också snowyoggers.
Absolut.
I trädgården.
Definitivt.
Intressant. Nu kommer jag på en sak som kanske har förändrats. I och med att man mest är hemma och inte... Det bjuds ju väldigt lite flärdfulla situationer. Jag går inte på opera, jag går inte på utställning. Jag gör ingenting av det som jag älskar. Nej, som jag annars gör en gång i veckan, året runt. Det vill säga, minimalisten i mig kanske har fått ett större utrymme. Mm. Det har rensats. Alltså, det finns inte en pryl längre i mina köksskåp, i mina garderober, i sminklådan eller någon annanstans. Jag har liksom tittat på pryl för pryl och bara, behöver jag verkligen här?
Jag förstår.
Nej, så jag har rensat, dels för att jag har tid att rensa. Men det är mycket också som känner så här, vem är, jag har nog kanske i vanlig ordning blivit existentiell.
Så du menar att den här reningen, rensningen, den har blivit liksom ett substitut för dina kulturupplevelser alltså?
Absolut inte. Men i och med att jag inte går på några så behöver jag inte så himla många stassar.
Är det så du menar? Okej.
Okay. Alltså man kanske inte behöver 4000 röda olika nyanser i läppstift.
Nej, det är ju faktiskt
15
legit.
Osthyvlar var man bara använder en.
Nej, definitivt.
Alltså enkelheten, och den resan tror jag att jag gjorde, började med redan förra sommaren när jag var ute och åkte med Metas buss. När man har en osthyvel, en kaffekopp, en tallrik, och då kände jag bara så här, this is me. Jag behöver inte mer än så här. Så att jag har nog blivit enklare och mer minimalistisk och mer existentiell igen. Alltså, vem är jag? Vad ska jag göra? Vad går jag igång på? Vad har jag lust med? Man har ju mycket mer tid med sina tankar.
Ja.
Och det är väl en blockering i sig.
Absolut.
Att man egentligen inte har tid med dem.
Ja, men verkligen. Men kan man inte också konstatera av den här pandemin att vi som människor är extremt vanmässiga och rutinbundna. Alltså när det här slog ner då i våras och det verkligen ställdes på sin spets att ja, men sociala evenemang var tvungna att ställas in. På väldigt många arbetsplatser så innebar det ju väldigt stora förändringar med allt från att jobba hemma till att klara av och genomföra möten på distans och sådär. Och det var ju väldigt många orosröster till en början, i alla fall i min omgivning. Hur ska det här gå? Hur ska vi kunna lösa det här? Och tack vare pandemin så har man ju varit tvungen att hitta nya, liksom, nya vägar och nya lösningar som du var inne på. Och det har ju faktiskt visat sig fungera alldeles utmärkt. Alltså, eller?
Ja, du vet ju att jag är en analog person.
Ja.
Jag har ju papperskalender. Jag vet till exempel kulturlivet då, som jag lider ganska mycket av att jag inte får ta del av. Det är många kulturella institutioner som verkligen försöker. Man kan gå in på operan och se alla deras operor liksom digitalt. Men jag har insett, och det är också en grej, vad är det egentligen som jag älskar med kulturen? Uppenbarligen så funkar det inte för mig. Jag kan inte sitta hemma. Jag har jättebra ljudsystem, jag har en skärm, jag kan ha mina mysigaste kläder på mig, ta ett glas rödvin och popcorn. Får inte ut någonting av det.
Är det sant?
Nej, det går inte. Jag måste vara där. Och då lär jag mig ytterligare en nivå av mig själv. Vad är det då som jag går igång på? Då är det ju uppenbarligen inte bara själva produkten, utan det är ju också förpackningen som jag uppenbarligen behöver för att få mitt endorfinkickeri
igång. Ja, men det är väl det att du tappar ju helt enkelt en dimension i det.
Ja.
Såklart. Så det är väl inte så konstigt.
Då kanske jag inte är så social som jag behöver för att få då full blomning av att titta på Traviata, så behöver jag sitta i ett hav med andra människor och ta in, även om jag inte tar in dem innanför min hud, så tar jag uppenbarligen in någonting av den sociala kontexten som då tillför ytterligare dimension på det som händer på scenen.
Jag fattar, vad intressant.
Man lär sig något ändå.
Ja, men det gör man ju. Jag tänker såna här vanor som vi har haft, att åka och storhandla en dag i veckan, ofta handla lite komplement på fredagen till helgen, men såna här grejer som man inte tänker på men som man gör vecka ut och vecka in. Nu har ju liksom de där bitarna förändrats. Vi försöker ju undvika åka till snabbköpet om vi kan och sådär, handla mycket mer på nätet liksom. Ja, och då helt plötsligt så visar det sig att nej, men nu kanske vi behöver äta av lite av det som finns i frysen. Så att man tömmer den. Och det var ju inte igår man gjorde det, kan jag säga.
Vad såna här grejer. Något?
Ja, det låg någon gammal torskfilé där. Och jag hittade allt möjligt. Men jag menar, man ändrar ju sitt livsföring lite grann. Jag shoppar inte lika mycket som jag gjort tidigare. Därför att jag passerar inga affärer till och från min arbetsplats, till exempel. Alltså, det har ju medfört mycket som faktiskt är positivt. För min del i alla fall.
Mm. Ja, verkligen. Jag tror att den här spaningen kommer gå med mig nu ut på promenaden. Alltså jag behöver ta det ett varv till. Alltså vad man haft för blockeringar som har löst upp. Det är en väldigt intressant fråga. Och vad är det som gjorde att de löste upp? Jag tror att du satte huvudet på spiken där med att man var i ett ekorrhjul.
Mm.
Och kanske inte hinner riktigt reflektera över vad man gör, och framförallt så reflekterar man väl väldigt sällan över varför jag gör. Varför går jag till det här jobbet? Varför umgås jag med den här personen? Varför tackar jag? Varför tackar nej? Det har man ju, jag tror att det är min största lärdom. Det är nog de blockeringarna som verkligen har löst upp.
Mm.
Men en ödmjuk konstaterande kan jag göra. Du och jag har ju gjort en resa just det här coronaåret.
Ja, det har vi.
Med författarskap ongoing, vi har varit med på tv, podden växer. Vi får, det är ju, jag tror att vi ska vara ödmjuka inför faktum att vi får ju konstant positiv feedback på det vi gör. Och det, ja, då är det väldigt lätt att säga, nej men jag är inte så hårt drabbad av coronaåret.
Nej, precis. Ja, men det är en viktig poäng, Lena, där du säger. Pandemin har ju naturligtvis slagit oerhört hårt för många människor. Alltså, så är det ju. Alla mår ju inte bra av att vara i ensamhet eller så här, eller isolerat. Och alla har ju inte ett socialt liksom, liv heller. Så man kanske inte ens har någon man kan zoom-chatta med, om man nu skulle vilja det. Så att det är helt riktigt.
Ensamheten blir ju inte så himla hård när vi vet att vi har ett entourage av människor som vill höra, vill se, är intresserade och också är så fantastiska med att dela med sig av oss. Det är svårt att säga att jag känner mig ensam.
Ja, ja. Nej, men det kan vi inte
göra.
Sen
har jag ju dig.
Ja.
Den jävla WhatsApp-tråden. Ding, 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 ding. Det är som en jävla pingismatch som aldrig tar slut. Jo Waldner, ching, chong, chang. Bara 3003.
Jag konstaterar häromdagen att sen vi drog igång alla de här knasiga projekten för 1,5 år sedan, lite drygt, så har vi haft kontakt varje dag.
Mm.
Varje dag.
Ja, det ja. Det är inte många.
Nej.
Ja, men det där var ju en svinintressant spaning som vanligt. Mm. Tack snälla Meta. På torsdag, Anna, vad händer då?
Ja, men då ger vi oss ut till alla de här obskyra och icke-obskyra rummen på nätet. Vi ska prata nätbrott.
Nätbrott. Alltså, en brottsplatsundersökning på nätet, det är inte så himla lätt.
Nej, det är inte. Vad kan det vara för brott man utsätts för?
Ja,
på nätet.
Vi ska titta på lite digitala spår, såklart alla sexualbrotten, kanske bedrägerier, kanske det här med att man jävlas med att lägga ut några gamla nakenbilder som vispar runt i någon sms-tråd.
Precis.
För att om ärokränkningsbrotten, förtal, förolämpning.
Ja, men alltså det här innefattar ju så otroligt mycket. Vi ska försöka att beta av så mycket som vi bara kan. Ja, det kommer bli jättebra och spännande.
Det är på torsdag. Tills dess, Anna.
Ja, men tills dess. Varför inte slida in på Instagram på Ljungdahl och Ginghede. Och mejla oss om ni vill på ljungdahlochginghede@gmail.com. Och glöm inte att prenumerera på podden och recensera oss i podcastrappen.
Du är så bra på det där. Kommer aldrig ta det jobbet. Men jag är ännu bättre på att säga bye bye!
Ja, det är du. Bye bye.